Har den gamifierade börsen förstört en hel ungdomsgeneration? Och vilket ansvar bär Sverige för den amerikanska nikotinepidemin och så kryptokungens fall? Det här är Mammons rike.
The kingdom of Mammon. Economics, pop culture, finance. Mammons rike.
Ja, likt Jesus återuppstod från de döda så återvänder vi här i Mammons rike för att predika vår gospel. Och till min hjälp så har jag tre allvetande panelmedlemmar i form av Agri Ismail, Åsa Lindeborg och Fredrik Strage. Välkomna hit. En snabb fråga bara. Hur har påsken varit? Vad säger Åsa?
Fantastiskt. Jag har aldrig haft en dålig påsk i mitt liv.
Agri?
Alltså det är en helg som går ut på att man ger massa socker till barn hela tiden. Mm. Det går ju så där.
Fredrik?
Jag har tagit det så lugnt att jag börjar nästan identifiera som soft girl som vi pratade om förra veckan.
Intressant.
Men jag är redo att jobba nu.
Mammons rika.
Hungrigt kastar vi över oss dagens första ämne. Det är nämligen så att rekordmånga unga hamnar hos kronofogden. Och allt fler unga lider också av spelmissbruk. Enligt behandlingsföretaget Spelfriheten så sökte hela 1108 personer hjälp för aktie- och kryptomissbruk förra året. Det är nästan en fördubbling på ett års tid. Förföriska budskap om hur lätt det är att tjäna pengar på aktier och olika kryptovalutor lockar in unga oerfarna sparare som tar alldeles för höga risker utan att förstå konsekvenserna. Hur allvarligt tycker ni att detta är, dessa 1108 personer? Vad säger Fredrik? Är du oroad?
Det är väl ändå bättre att ungdomar intresserar sig för börsen än bara bränner veckopengen på nätkasinon. Mm. Nu börjar väl i och för sig skillnaden mellan nätkasinon och börsen att luckras upp lite på grund av krypto. Mm. Och på grund av att det är så lätt att bli av med pengar.
Nätkasinon tillåter ju inte handelsrobotar, vilket börsen gör.
Så det är värre?
Du tycker det är värre?
Nej, men jag tycker det är samma sak. Alltså för mig så finns det ingen skillnad mellan att sitta på Avanza och spendera pengar gentemot att sitta på Svenska Spel och spendera pengar. Den som liksom håller på med V75 eller med trav gör ju lika många riskbedömningar som någon som handlar med aktier. Så vi borde ha sån här, det är farligt, liksom, ta hand om er
själva. Varningstext.
Ja, som man har när det gäller liksom hasardspel.
Åsa, vad tycker du? Är inte något positivt att unga människor lär sig investera i framtida företag?
Alltså, jag tycker det är trist med en generation som socialiseras in i tänkandet att man ska bli rik väldigt snabbt. Att man ska vara ett varumärke, att man liksom kommer in i det där tänkandet som är rätt äckligt egentligen, tänker jag.
Mm-hmm. Men det här var ju stort.
Men jag har lite svårt att tycka synd om folk som förlorar pengar på aktier också. Alltså jag kan vara rätt kall i såna här.
Man får skylla sig själv om man liksom...
spelmissbruk är en sak, det här är någonting annat, tänker jag.
Fel häst, fel aktie.
Jag märker ofta om jag pratar med unga människor eller människor i min egen ålder, alltså unga vuxna, att
jag förstod det. Mm.
Ja, men precis. Ja. Nej, men att de vill bli rika. De pratar inte om att de vill jobba med någonting eller bli någonting,
exakt. Utan
pengarna är det primära.
Precis.
Det är lite, har ni sett det här South Park-avsnittet när Cartman och de andra småkillarna startar ett startup-företag och de har ingen, det är oklart vad de ska syssla med. Mm. De har ingen idé alls, men de har en affärsplan som går ut på stegen startup, cash in, sell out, bro down. Där bro down är alltså att man festar med sina bros. Och jag kan nästan se det, och samtidigt så påminns jag om hur det var när jag gick i mellanstadiet. När det var en våg av, det var coolt med börsen. Mm. Filmer som Wall Street kom, eller den här med Michael J. Fox-filmen.
Jag blir helt galen.
Det finns en Michael J. Fox-film som heter...
Smell of Success?
The Secret of My Success, nyckeln till framgång. Där han ska börja på ett investmentbolag på Manhattan och han ska bli rik. Och det här var ju något som folk verkligen gick igång på. Alltså, de ville hålla på med börsen.
Mm. När jag var barn, den enda som var rik det var så här, Joakim von Anka. Honom vill man inte bli.
Så
man var dels en anka och dels jävla svina.
Jag tror 80% av min klass, när vi skulle söka till gymnasiet, valde ekonomisk linje av den anledningen.
Att de trodde att de skulle bli rika.
Nej, sen sa de också att om man gick ekonomisk linje, då fick man en titel. Man blev gymnasieekonom. Då behövde man i princip inte plugga mer sen. Det konstiga är att jag aldrig sett det i någon platsannons att ett nytt high-tech-företag, här söker vi en duktig gymnasieekonom. Jag har läst att någon använder det ordet, men alla var så här, jag ska bli gymnasieekonom. Det bästa går ekonomisk.
Men det var intressant också att det var så alltså Wall Street är en kritisk film.
Det är ingen fattar det.
Ingen fattar det. Och när de intervjuade folk som var på Wall Street på 80-talet, alla sa jag vill vara som Gordon Gekko. Mm. Alltså det var den bästa reklamfilmen för det han ville kritisera.
Den här randiga skjortan skulle alla plötsligt ha. Mm.
Oliver Stone var lyckligt ovetande om detta. Men det här att unga människor förlorar pengar på börsen och på kryptovalutor, är inte det? Jag tänker att det kan vara något positivt också. För jag menar, alla vi som investerar i aktier, vi vet ju att man måste gå på några nitar, man måste förlora lite. Det kallas för läropengar. Är det inte ganska bra?
Man kan lära sig det på annat sätt också.
Ja.
Jag skulle vilja att ungdomar läste faktiskt en bok av Fredrik Virtanen som heter Kraschad. Han skrev en bok om hur han lyckades bli av med 1 miljon på börsen 2008. Mm. Han gör alla fel, tror jag. När det går som sämst, han säljer av allting. Och sen finns det en scen då han fyller år och får ett kuvert från sin mamma med 1 000 kronor. Och så hans mamma skriver, här får du 1 000 kronor så att du och din flickvän kan gå och göra något roligt på födelsedagen. Och så ser han de här nypressade, perfekta 500-lapparna. Och han bryter ihop helt, för han inser att han har inte haft någon respekt för pengar. Han har inte fattat att de här siffrorna på skärmen är valuta, att det är pengar på riktigt. Så han bara bryter ihop och gråter. Och den scenen är så stark.
Ja, det visar liksom
hur hans generation aldrig har lärt sig liksom pengars värde.
Men finns det inte en fara här att vi sitter 4 medelålders proppmätta människor, proppmätta unga vuxna och pekar finger åt den unga generationen som förlorar pengar på det här och vill göra snabba cash? Men det är ju de facto så att närmare 80 000 svenskar är fortfarande investerade i SAS och ungefär 170 000 är fortfarande aktieägare i SBB. Är det en skillnad verkligen mellan dagens unga och oss i synen på liksom att göra pengar?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att, det jag tycker är intressant när man läser den här ungdomsbarometern, det är att, om jag fattat rätt, så är det att de går på och köper sånt som influencer inspirerar dem till att köpa. Så att det är ganska osjälvständiga köp. Om man tänker, satsar jag inte här så kommer jag att liksom halka efter alla andra. Och så tänker ju vuxna också.
Mm. Så är bara att influencersarna i vårt fall kallas för förvaltare och analytiker kanske. Men är inte det här ett svenskt samhällsproblem att vi har så dålig koll på ekonomin, börsen och riskhantering? Skulle du säga det, Fredrik? Behöver vi mer kunskap om ekonomi, skulder, aktier, kryptovalutor?
Vi behöver min gamla hemkunskapsbok. Den hade ett väldigt bra kapitel om privatekonomi.
Mm-hmm.
Det var väldigt förnuftigt.
Man skulle göra en budget, kommer jag ihåg.
Man skulle göra en budget och det var också viktigt att man inte gjorde några impulsköp, att man aldrig köpte på avbetalning.
Mm.
Det utgick lite från den här Göran Persson-filosofin. Den som är satt i skuld är inte fri.
Mm. Det finns en väldigt fin rad i Asta Olivia Nordenhofs roman Pengar på lommen eller Pengar på fickan, där hon skriver det är inte en slump att bankmannen agerar på ett språk som manar till tystnad. Och jag tror verkligen på det. Jag tror att det är inte en bugg, det är en feature att finansvärlden är svår att genomskåda. Så jag tror absolut att det finns ett behov av större kunskap kring det och en större förståelse kring det. Sen om det är så här köper och säljer bäst sätt på Avanza eller inte, det är en helt annan sak.
Alltså, samhällsekonomi tror jag alla skulle behöva lite mer om. Men jag fattar inte riktigt hur en lektion i börskunskap skulle se ut. Alltså så här, okej, Beata, du har satsat pengar här nu i Ericsson. De har dippat lite, men här kommer ett pressmeddelande som säger att de ska avskeda 5 000 personer. Då kommer aktien att gå upp.
Mm.
Hur tänker du göra nu? Okej, Elias, eller vad ungar heter nu för tiden. Här sitter du med 10 000 spänn. Om jag säger till dig att Putin ska invadera Ukraina snart, skulle du kunna tänka dig att satsa pengar i Saab? Alltså, man kommer ju utbilda psykopater. Eller? Är det inte mer psykologi?
Jag tänker mer att man kanske skulle på något sätt lägga det på en mer basic nivå. Det här är en aktie. en andel i ett företag. Den tillgången kan gå upp, den kan gå ner. Och ju yngre bolag och desto osäkrare affärsidé, desto mer kan de gå upp och ner.
Är det bara jag som vill att unga ska lära sig liksom mer om hur arbetslivet funkar? Och vad är det?
Ingen vill arbeta.
Alltså att det är arbete som skapar ett värde i en vara som man sen kan sälja.
Fint och marxistiskt.
Som marxist kan man väl ändå få liksom föreslå någonting vettigt.
Du vill ha marxism på schemat, inte på
kunskap. Nej, jag skulle vilja ha lön, pris, profit. Lön, pris, profit skulle jag vilja.
Men i Frankrike så hade vi faktiskt en lektion kring det här där man fick en låtsassumma där man skulle investera den låtsassumman och sen i slutet av terminen så skulle man kolla hur det hade gått för ens låtsassumma. Lärde jag mig någonting? Egentligen inte, men vi hade i alla fall det som moment.
Men kan vi inte i alla fall, alltså skämt åsido, vi måste ju nå någon slags konsensus i alla fall tycker jag om att oavsett om man vill sätta sprätt på pengarna på krypto eller på aktier så det kan behövas en större, både bland vuxna och unga, liksom en större kunskap om vad är ett lån? Vad kostar ett lån?
Ja, det kan jag hålla med.
Men jag tror att den här undersökningen som SVT gjorde visar ju att många ungdomar inte vet vad ränta är. Nej. Eller inflation överhuvudtaget. De vet knappt vad pengar är. Jo, det vet de. Men pengar är något abstrakt.
Pengar är något som föräldrarna swishar.
Precis. Därför behöver de se de här 500-lapparna som Fredrik Virtanen en gång fick av sin mamma. Det för att lära sig pengar... Gud, det låter tråkigt. För att lära sig pengars värde. Det är inget som växer på träd.
Mammans rika.
Vi håller oss kvar vid dagens unga en kort sekund. För att de har det ganska tufft just nu. Inte nog med att de har svårt att förstå sig på krediter, snabblån, aktieinvesteringar och kryptovalutor. Snart kan de även vara förbjudna att missbruka nikotin på skoltid. För det är nämligen så att det vita snuset som är väldigt populärt bland just unga enligt ett förslag från Liberalerna ska då förbjudas helt under skoltid. Agria, har du testat vitt snus?
Ja, jag snodde en av min agent en gång. Jag förstår inte poängen. Det är inte... Jag förstår inte varför det är en inköpsdrog snarare än vanligt jävla snus.
Åsa, hade du, var det något som du hade varit begiven på som ung gymnasist i Västerås?
Nej, men jag har aldrig varit nikotinist. Nej. Någonsin. Men jag tycker att det är intressant med det här vita snuset ändå att man säger att det är så många tjejer som snusar och därför så måste man gå in och begränsa. Man ska förbjuda för tjejer att sminka sig, det ska vara förbjudet för tjejer att visa magen i skolan. Det är väldigt mycket så här man ska förbjuda eller man ska ta hand om tjejer. Men det är just att man lägger in den här könsaspekten i som jag tycker är ganska intressant liksom.
Varför
är
det, kan väl inte vara bara att tjejer snusar eller killar snusar? Att det är det verkligen just att det är kvinnorna här som har riktat in sig på, inte framförallt att det är unga människor som liksom det vita snuset appellerar till. Därför finns det ganska sunt i att förbjuda det för de som är under 18, de ska inte hålla på med det i skolan.
Ja. Nej, men alltså, jag är inte snusliberal på det där viset. Jag har nog ingen åsikt överhuvudtaget. Men visst ligger det väl i diskussionen att det är tjejer som snusar.
Fast det är därför det är gott.
Alkoholäsk var också jättekul, för det var tjejer som drack alkoholäsk.
Mm. Jag hade inte brytt mig alls om det smakade tobak. Jag avskyr vanligt snus. Men det här är ju vitt och härligt och smakar hallon eller lakrits eller hubba bubba. Och man får en glad liten... kick, sådär.
Det smakar inte tobak.
Problemet är bara att man får en glad liten kick av en festlig liten partyprilla och sen nästa dag så säljer man handjobb på Mariatorget. Alltså, det går utför ganska snabbt.
Det är ett sluttande plan.
Det är ett sluttande plan.
Direkt ner i herointräsket.
Ja, just det, nål i armen. Alltid.
Men är inte det här egentligen å andra sidan harmlöst? För då ungdomar har alltid hållit på och på 70-talet så stod man i rökrutan. Idag har man snus under läppen. Är det så farligt?
Alltså, farligt eller inte. Alltså, ungdomar ska ju hålla på med saker som är lite farliga. Det är
något sunt i det.
Jag tror det. Utmana liksom, normer och så vidare. Så det som gör lite ont är ju att dagens ungdom har valt så tråkiga saker att ha som rebellmoment.
Att missbruka.
Vitt snus och det Avanza. Liksom. Ni behöver inte vara så duktiga. Fucka ur på riktigt. Det är okej.
Okay. Jag kan bli lite stolt över att det för en gångs skull är något från Sverige som är lite dekadent, för det var länge sedan. Mm. De flesta tänker ju bara att Sverige det är lättsinnig popmusik och tung gängkriminalitet och sen lättmonterade möbler i platta paket. Mm. Och nu även nikotinberoende. Mm. Seriöst nikotinberoende, för det är väldigt mycket nikotin i det här. Min flickväns son snusar något som kallas för Pablo, som är så starkt.
Efter Pablo
Escobar. Jag tror att det är en bild av honom på doserna. En enda prilla innehåller lika mycket nikotin som Harry Shines lungor. Det är alltså...
Ja, för det är
it blows your head clean off, som, ja, det som är Dirty Harrys pistol.
Ja, men för det är det som är det riktiga problemet här, att med vitt snus så följer en helt annan nikotinhalt ofta. Mm. Man liksom blir betydligt mer beroende av vitt snus. Så att där är...
Det blev en grej bland fotbollsspelare också i Storbritannien.
Okay.
Där alla blev beroende av snus och hade liksom vitt snus som importerades dit för att... Det var någonting de kunde ha medan de tränade och spelade och så vidare. Det gav en extra liten kick.
Snuset för mig att känna som Max Martins låtar.
Jaha.
Nej, men att,
hur då?
En snabb, sockrad rush. Och sen en plötslig tomhet. Mm. Och sen längtan efter en uppföljare.
Mm.
Som hans låtar.
Alltså, vilken fin metafor.
Ja, men jag vet inte, han är så...
Men vitt snus som syn, hur uttalas det? Syn.
Jag vet inte.
Vitt snus som syn, Velo och Lyft. De har ju framförallt blivit då, som vi sa, en succé i USA, där de till och med fått smeknamnet att man är en synning. Om man en person som snusar syn är en synning.
Den svenska zinden.
Ja, men det har också, vilket är väldigt roligt, och det här borde intressera dig, Åsa Linderborg. Det har liksom kommit in i kulturkriget i USA. För där är det så att folkhälsovurmande demokrater, de vill begränsa det vita snuset i likhet med liberalerna i Sverige. Medan då frihetsivrande magarepublikaner, de manar till strid. Over my dead body, from my cold hands. Kan det vara så här att det svenska snuset liksom... Kan det bli den tändande gnistan i det amerikanska kulturkriget? Rör inte min vita pinne. Vad tror ni?
Inshallah. Vi har en sån idé om att Sverige alltid ska vara med på något sätt.
Ja, på något sätt. Jag tänker på, det var väl en svensk uppfinnare, Ericsson, som var med och hjälpte till att avgöra det amerikanska inbördeskriget med sin kanon.
Ja, gud, ja. Utan honom så hade det fortsatt fortfarande.
Eller hur? Och nu kan det också vara det vita snuset. Men vad tror ni? Kan det vita snuset få en tändande gnista?
Nej, tror jag inte.
Nej.
Jag tror inte alls har samma liksom tyngd som abortfrågan till exempel.
Jag tror man måste anpassa produkten lite bara. Mm. Så att det finns snus anpassat för magarepublikaner. Mm. Det finns snus anpassat för Åsa också. Men du skulle snusa. Så att man kan skapa vilka smaker som helst syntetiskt.
En Karl Marx smak.
Ja, men alltså... Tänk så här, typ en blandning av, om man kallar det så här,
vad tänker du?
Left wing breeze eller någonting. En glamorös proletariatprilla med smak av champagne och genuin arbetarsvett. Du bara,
Eller i Agris fall, Kurdish Delight.
Ja.
Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon.
Youth is wasted on the young, sa en gång Oscar Wilde. En som säkert håller med just nu, det är Sam Bankman-Fried, kryptogeniet som förra veckan dömdes till 25 års fängelse, bland annat för bedrägeri, pengatvätt och undanhållande av skattemedel. Det finns ju mycket i den här historien om stackars, får man väl säga, Sam Bankman-Fried som är fascinerande. Är det något som ni i panelen har gått igång på, Åsa? Vad tycker du?
Jag tycker det är intressant med kryptovalutan överhuvudtaget. Alltså hur det startade i samband med finanskrisen 2008. Man hade en idé om att man skulle korrigera kapitalismen eller till och med undergräva kapitalismen. Det skulle vara så transparent och det skulle vara så demokratiskt. Och så blev det ju någonting helt annat. Mm. Men själva projektet i sig själv, att det är så här anti-establishment, är ju ideologiskt ganska intressant.
Ja, det är något libertarianskt projekt.
Ja, precis. Och som jag tror väldigt många liksom kan attraheras av. Och sen så ser man hur det funkar och så funkar det inte alls som det var sagt.
Men tycker du synd om Sam Bankman?
Jag tycker inte synd om någon som satsar pengar, som lurar folk på pengar eller förlorar pengar på genom spekulation. Sån är jag. Jag är iskall till det här.
Agri, vad tycker du? Är det fascinerande detta?
Ja, men det som fascinerar mig mest är att han, Michael Lewis, som skrev The Big Short och den här Flash Boys, skrev en bok om honom som kom relativt nyligen och träffade honom och intervjuade honom. och blev helt förförd. Alltså, i boken så är det nämligen han är oskyldig och han är liksom ett offer av någonting annat, och att han ändå verkar ha, vilket är svårt att tänka sig när man ser bilder på honom, att han har den här magnetismen som gör att han kan övertala kritiskt belagda människor och mäktiga och kända och rika människor. Och jag tror att den boken var liksom beviset på att det finns någonting där som han lyckas sälja.
Hans flickvän vittnade under rättegången för åklagaren och påpekade hur viktig hans image var. Att hans galna vilda hår och hans slashasiga kläder, att allt var en del av ett imagebygge. Att man skulle få känslan av att han är en person som inte har tid att tänka på hygien och kläder. Mm. Han är en person som sover på kontoret. Han är en Elon Musk i vardande. Ja. Han är excentrisk, han är en Einstein. Och det har väl uppenbarligen funkat då? Mm.
Det är som Boris Johnson som liksom fuckar upp håret innan han ska ut på scen. För att det är en del av hans grej. Att han
ja,
ska
och viss mån Steve Jobs. Liksom. Han hade alltid samma tråkiga polotröja för att han liksom stod ovanför.
Ja, och med just Jobs så fanns det ju den här... Gud, vad hette det? Att han lyckades liksom inbilda dig om en alternativ verklighet, reality distortion field. Så han kunde säga, nu har vi en mus som är liksom rund. Och man bara, wow, det här är magiskt. Och det finns någonting med de här tech-människorna som närmar sig psykopati. Mm. Att de liksom kan övertala om världen om helt befängda saker, som jag tycker är fascinerande.
Men en rolig detalj som jag som ekonomijournalist har hängt upp mig lite på här, det är ju tidningen Forbes roll i det här. Tidningen Forbes är väldigt tung då liksom inom vår sektor. Men och Sam Bankman-Fried, han var en av ganska få techkändisar som fick en etta, alltså ett omslag i Forbes. Men det ödet delar han då med Elizabeth Holmes som då grundade företaget som jag inte kommer på vad
Theranos.
Det heter. Exakt, Theranos. Så där såg det ut när hon var på omslaget. Men även Adam Neumann som då grundade WeWork, inte heller någon supersuccé. Och sen då blev det Sam Bankman-Fried. Det såg ut så här.
Titta,
men visst litar man på den här killen, va? Han ser ju så altruistisk ut. Tycker du inte det, Åsa?
Jo, men jag tycker att det är intressant hur många som har försökt dölja sin egen girighet säger att de hockar upp med honom därför att han ska skänka bort sina pengar och han står för något gott och han är altruist.
Mm. Han bekände sig till den effektiva altruismen.
Den effektiva
en speciell filosofi.
Ja, precis.
Jag tror att de tror på det själva också.
Jag tror att de tror på det. Ja, verkligen.
Han sa att för att den ska få liksom komma fram så var han beredd att ljuga och stjäla. Det är okej att ljuga och stjäla så länge man skapar välstånd och lycka för största möjliga antal människor.
Mm. Men när jag som är ju väldigt mycket äldst här då, när jag var ung så var det fult att visa sina pengar. Sen på 80-talet så var det fint att visa sina pengar. Sen kom hela den här krämarmentaliteten där det blev fult igen. För att det finns en ilska liksom mot att klassklyftorna är så jäkla stora. Och sen kommer de här med en helt annan approach. Och de är egentligen goda i sin girighet. Så det är ganska intressant att se hur det fluktuerar sådär.
Men kan man peka finger åt tidningen Forbes att man har gått på de här människorna? Eller är det något slags ganska djupt mänskligt att vi sätter de här kapitalisterna på piedestal i hopp om att de ska lösa alla problem som världen har just nu?
Nej, men det vore ju tjänstefel för Forbes att inte...
Ja, det håller jag med om.
Mm. De är ju viktiga. Sen att de är lurendrejare, det är ju en del av systemet.
Verkligen.
Och sen kan man konstatera att Forbes var inte ensam. Och nu kommer vi till det som
jag kände
så mycket om och prata om. För det var ju inte bara tidningen Forbes som blev förförd av Sam Bankman-Fried eller SBF, som vi kallar honom i ekonomijournalistkretsar. Utan det gjorde ju också... Det blev ju Tony Blair och Bill Clinton. De var med på hans event och pratade om den nya världsordningen. Och de sponsrade då till exempel Larry David från Curb.
Det var en lång reklamfilm som gick på Super Bowl.
Ja. Tom Brady, fotbollsstjärnan.
Hans fru Giselle Bündchen.
Just det. Katy Perry.
Hennes roll var ganska begränsad.
Ja,
hon,
men ändå,
hon tog emot pengar och delade en bild när hon stod bredvid honom.
Mm. Och Runar Sörgård också.
Runar Sörgård.
Nej, jag skojar.
Men det som avslöjas i Michael Lewis bok är ju att Taylor Swift är på väg att spela för åtskilliga 100 miljoner på någon slags event eller fest som Sam Bankman-Fried skulle ha. Men innan han hålla den spelningen och ta emot de där pengarna så gick botten ur, så att säga. En annan intressant aspekt på det här tycker jag är den konspirationsteori till att Sam Bankman-Fried och flera andra kryptobedragare hamnar bakom lås och bom, är ju att i den här krypto-communityn som är väldigt stark så ser man det här som ett uttryck för att det är liksom the deep state eller Wall Street som känner sig hotade av en alternativ valuta, för att det liksom hotar dollarns ställning i världen. Agri, vad säger du? Är de här kryptovalutorna, kommer de någonsin hota dollarn?
Ja, men hota kanske de kan göra. Men jag tror att om man kollar på JP Morgan, Goldman Sachs, alla de investerade ju stenhårt i olika kryptovalutor. Alltså, de trodde ju på det lika mycket som crypto-communities. Så det är ju inte det, men det är ju också så att det finns en inbyggd volatilitet i systemet som är beroende av tillit. Så fort någonting dåligt händer så försvinner tilliten och då kommer det krascha. Och så kommer det kommer fortsätta vara så. Det finns inget sätt kring det om inte du har en stat eller en statliknande organ som kontrollerar. Och där är vi tillbaka till början av problemet.
Och därför tror inte du på krypto som...
Ja, någon kan visa mig en lösning. Ja. Jag har öppet sinne. Men
kontentan skulle vara då att om vi har en stark stat som liksom backar upp en kryptovaluta, då ja. Kan den då
Kurdistan kan göra det till exempel.
Ja, men El Salvador försöker ju.
Ja, jag skulle säga det. El Salvador försöker ju.
Men det är kanske inte världens monetärt starkaste nation.
Nej, det är det inte. Men...
Bra socialistland då? Om du ska välja krypto från... Om någon stark stat ska gå in och... Skydda krypton så kanske alla
salvador. Nej, men alltså, jag tycker att det är ett problem att just de som kallar sig socialister tror på krypton, eftersom det är ett system som där politiken inte ska lägga sig i. Det är väl det helt går ut på. Det är ju liksom fullständigt odemokratiskt. Tänker jag från min vänsterextrema.
En del andra vänsterextremister tycker tvärtom. Jag har lyssnat jättemycket på ett band som heter Atari Teenage Riot som kommer från Berlin. Radikala revolutionära anarkister som har liksom gripits av polisen i en miljarddemonstrationståg. Ledaren för det bandet, Alec Empire, ägnar sig numera nästan helt och hållet åt kryptovaluta och hävdar att det är så här revolutionen ska ske. Det här är nyckeln. Det är så här vi ska göra. Vi ska inte gå på gatan och kasta molotovcocktails. Vi ska investera i krypto. Och hans följare säger, va? Men vänta, du sa ju att pengar inte spelar någon roll. Hur... Är det det här vi ska göra? Han sa, ni förstår inte, ni ser inte helhetsbilden här. Ni fattar inte, det är så här vi gör revolution.
Nej, superbedragare skulle jag säga. Superbedragare. Bort med honom.
Bort med Alec Empire.
Ja, men de har gjort bra låtar. Vi ska höra deras fantastiska...
Jag ska komma in till dig
och liksom, Deutschland ska die är en väldigt bra låt.
Jag tycker att jag skulle i alla fall, inspirerad av Sam Bankman-Fried, säga att vore det inte lite uppfriskande med en svensk kryptovaluta som marknadsfördes till exempel med Sara Larsson, Alexander Skarsgård och Zlatan, med uppbackning då av tunga namn som Carl Bildt, Erik Åsbrink och Per Nuder. Vad tror ni om en framtid för en sån svensk valuta? Åsa, du ser...
Nej, tack, säger jag.
Det kan heta fikabröd.
Men skulle det vara uppfriskande, Fredrik?
Ja, men inte med dem. Jag vill ha en...
Vad är det som är så uppfriskande med det där? Jag fattar inte.
Va? Det är inte uppfriskande, det är satir. Det är mitt...
Satir funkar inte när man är tvungen att förklara.
Shop och Sally. Bing, 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 bing.
Den offensiva, han köper bitcoin. Den defensiva kanske investerar i SCA. Men vad köper egentligen våra paneldeltagare? Det har blivit dags för det här avsnittets marknadsnoteringar. Vi ska börja med Agri Ismail. Blir det köp eller sälj från dig den här veckan?
Det blir sälj. Och Det finns ett gamla citat av, ni minns det vem det var någon amerikansk presidentkandidat som sa att internet är en fluga, och så blev han mobbad för det.
Och Ines Uusmann också som var
sa också det, ja, men du ser. Eller att IBM sa att framtiden hade utrymme för 20 datorer och så vidare. Så jag tror att vi är väldigt obenägna att säga att en teknologi inte kommer lyckas. Men nu gör jag det, och AI är bara skitsnack.
Sälj AI.
Alltså. Sälj AI.
Du sålde internet här för några
veckor sedan. Jag börjar bli väldigt så här antiteknologisk här. Men alltså, det kommer ju saker hela tiden. Sist så var det så att Amazon har ju de här snabbköpen där man handlar mat och man behöver inte checka in, eller man bara tar saker och sen får man. Ja. Det visar sig att det är 1000 människor i Indien som sitter och kollar på videokameror och bara, okej, han tog 2 äpplen, inte 3. Och hela den här teknologin verkar behålla alla skitjobb som jag jättegärna vill att en dator ska ta och göra åt mig, men tar de jobb som jag tycker att antingen människor borde hålla på med, konst, eller de som en människa verkligen borde sitta och göra, som till exempel väljer vi att bomba de människorna i Palestina eller inte, som med Lavender som är Israels AI-projekt där. Alltså, det är fel. Bort med det. Det är dumt.
Sälj AI, kanske att du kommer köpa tillbaka den någon gång om 5-10 år. När
det... Men det är alltid 5-10 år, de säger alltid. Om 5-10 år så kommer de.
Ja. Åsa, vad säger du? Vad blir det, köp eller sälj den här veckan?
Nej, men jag säljer Riksbanken.
Ja,
rakt av bara.
Varför?
Hela skiten. Nej, men de har ju satsat pengar på obligationer. Det har gått back.
Och nu 44 miljarder.
Ja, nu ska vi skattebetalare gå in med de pengarna. Vet ni vad kulturbudgeten kostar staten per år? Det är 9 miljarder. Riksbanken vill ha 44. Jag säljer.
Vi tackar för det. Vänder jag mig till Fredrik Strage. Vad blir för köp- eller säljrekommendation från dig den här veckan?
Jag köper det svenska black metal-bandet Watain, som i samarbete med appen Tangy Markets låter lyssnare köpa andelar i deras royalties.
Aha.
Man kan alltså köpa en liten del av rättigheterna till låtar. De har även sålt andelar i Broder Daniels hitlåt Shoreline via den här appen. Och jag tycker det är ganska intressant. Det är oklart hur mycket pengar man kan tjäna på det. Det handlar nog mest om att fans vill kunna äga en liten del av musiken.
Ett verk.
Ja, men precis. Har den känslan att man äger någonting. Sen så är ju då Watain profilerade satanister.
Mm-hmm.
Oerhört okulta, ondskefulla. De är kända för att duscha publiken i härsket grisblod. Och deras fans tycker att nu har det ändå blivit lite för extremt. Att de på något vis liksom geggar ihop sig med börsen, det är inte okej. Okay. Härsket grisblod, fine, men det här är för extremt. De tycker att det är obehagligt. För börsen är en obehagligare värld än helvetet. Där härskar mammon, demonen som det här programmet är döpt efter.
Väldigt bra slutord.
Tack, Jonas.
Ja, det måste jag ändå ge dig. Men hörni... Nu tycker jag att vi stänger handen här i Mammons rike för den här veckan. Köp oss igen nästa torsdag. Tack och hej.
Har du en snus?
This is the end and we will be back.
Det är klart du har en snus.
The kingdom of Mammon.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.